22 juli, Tel Aviv. Fläkten står ständigt på hemma hos Adi och Amnon, två politiska aktivister från Tel Aviv. Utomhus är det 33 grader varmt, men solen är ännu på väg mot sin zenit och jag har fått rådet att stanna inne under dagens varmaste timmar. Jag har gjort vad som så många palestinier nekas enbart på grund av sitt etniska ursprung. Jag har återvänt till det område som för 65 år sedan kallades Palestina. Med mitt skinande nya svenska pass, ett nytt efternamn, rätt hudfärg och en bra story slank jag igenom de israeliska säkerhetskontrollerna på flygplatsen utan problem. Ingen på Ben Gurion misstänkte att jag för bara några månader sedan satt i israeliskt fängelse i väntan på rättegång. De nervskador som jag fick på min högra hand när jag greps har ännu inte helt läkt. Och längs handleden går ett mörkt streck där plastremsen klämde åt min hud medan jag satt i militärjipen. När jag greps var jag övertygad om att jag skulle bli deporterad och att jag aldrig mer skulle kunna återvända till Palestina. Men här är jag nu, i bästens mage, medan miljontals palestinska flyktingar fortfarande väntar längs Israels gränser. Några dagar innan jag reste hit dödades ett flertal israeliska turister i Bulgarien. I Studio 1 berättade en svensk israel om den rädsla som efter dådet spred sig genom landet. Jag vill inte låta hård eller inhuman. Det som inträffat är självklart tragiskt. Men sett ur ett större perspektiv är det intressant att analysera den israeliska rädslan, den israeliska skräcken. Det är inte en slump att Israel har världens mest avancerade krigsteknologi, 3 års militärtjänstgöring och framstår som en av världens främsta förespråkare av ordspråket höga staket ger goda grannar. Rädslan beror självklart på att det finns en hotbild. Men vad har hotbilden sin grund i? Det finns ingen självkritik i det kollektiva israeliska medvetandet. Det finns ingen förståelse för att det folkmord på palestinier som pågår i de ockuperade områdena provocerar något oerhört. Istället klär sig Israel i offerkoftan och talar om hur hatet mot judar skulle särskilja sig från andra former av fördomsfullhet. Som om omvärlden automatiskt skulle ha glömt bort Dir Yassin, Sabra, Shatila, Jenin, Gjutet Bly. Själv försöker jag bekämpa min egen fördomsfulla reflex, men jag är fortfarande tillbaka när jag hör hebreiska som för mig är soldaterna och fångvakternas språk. Jag är rädd för dem, men inte närheten lika rädd som de är för mig. Jag kommer inte hit med skjutvapen, handfängsel eller barriärer som de. Mina enda vapen är min kamera och min bandspelare. Get up in the morning slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. Call me Israelite. Get up in the morning slaving for bread, sir. So that every mouth can be fed. Call me Israelite. But why on my kids step up? And I leave me, darling, she said I was yours to receive. Oh, the Israelite. Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, the Israelite. After I storm, there must be a calm. If you catch me in the farm, you sound your I said I get up in the morning, stepping for bread, sir, so that every mouth can be fed. My kids said they pack up and I leave me. Darling, she said that was yours to receive. Oh, call me Israelite, sir. Look, you chuck them
my tear of choices to go. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. A poor Israelite. After I found there must be a comet. Put you in the palm, you sound your alarm. The Israelite. Now working so hard. I pour.
23 juli, Nablus. Det känns invant att återigen befinna sig i Nablus. Jag önskar att jag hade möjlighet att se mitt eget flin när jag rullade in i staden som blivit mitt andra hem. Moskén i förstaden Huara är pyntad för Ramadan med vad jag skulle tänka på som julbelysning. Det absolut billigaste sättet att ta sig till Nablus från Tel Aviv är att sätta sig på en av de så kallade bosättarbussarna. Det vill säga de busslinjer som förser bosättare på Västbanken med snabba, täta och billiga kommunikationer med resten av Israel. Buss 387 går från centrala Tel Aviv till Ariel, en av Västbankens största bosättningar. Min plan var att hoppa av i rondellen Kifel Harris strax innan bosättningen och att därifrån lyfta vidare. Kifel Harris är ett underligt gränsland på spetsen av den tunga av bosättningar som sträcker sig in som för att skära av Västbanken på mitten. Rondellens outtalade etikett dikterar vart bosättare respektive palestinier förväntas stå för att vänta på buss eller lift. Från Kifel Harris går det att antingen ta sig västerut till Tel Aviv, norrut till de närmsta palestinska byarna, söderut till Ariel eller västerut till Tapua Junction och därifrån vidare till övriga Västbanken. Bussen stannade inte vid rondellen och jag kom inte av förrän vi hade nått ingången till bosättningen i söder. När jag kom av såg jag uppenbarligen vilsen och förvirrad ut och fick genast uppmärksamhet från de poliser som var stationerade vid grinden. Efter att visat upp pass och innehållet i min väska samt ljugit mig blå så fick jag till slut skjuts tillbaka till Kifel Harris där jag sen kunde lyfta till Nablus efter att ha försäkrat mig om att poliserna inte såg när jag gick över till den palestinska delen av rondellen.
Cops, yeah. religion, fuck religion, fuck religion, fuck religion, fuck religion.
Den 24 juli, El Male. För några veckor sedan arresterades 3 svenska kvinnor i Jordandalen efter att ha försökt hindra israeliska soldater från att stjäla vattentankar från en beduinby. De släpptes efter ett drygt dygn i fångenskap med dryga böter och reserestriktioner som straff. Amina, en av de gripna, bestämde sig för att börja samla in pengar för att ersätta den stulna vattentanken. Men när pengarna hade trillat in så hade en ny vattentank redan köpts in till El Male från annat håll. Amina bestämde då att istället lägga pengarna på att bygga 2 nya lekplatser i området. De flesta av Jordandalens beduiner bor i tält sedan området ockuperades av Israel 1967 och deras levnadsstandard är minst sagt spartansk. Eftersom deras byar ligger i ett område som utropas som område C så har den israeliska ockupationsmakten både militär och civil auktoritet över byarna. För att få bygga några som helst nya permanenta strukturer måste beduinerna ansöka om tillstånd hos militären, vilket de självklart aldrig får. På vägen ut till Male stannar vi hos en familj som nyligen fått sin nybyggda toalett riven av israelisk militär. Längre fram längs vägen ser vi oaser av konstbevattnade odlingar i anslutning till Jordandalens bosättningar. Ytterligare några minuter längre fram åker vi förbi en militärbas full av stridsvagnar som får sitt vatten från en pipeline som slingrar sig långväga genom det uttorkade landskapet. Jordandalens israeliska invånare lider ingen nöd på vatten. Klockan är nästan 12 när lastbilen med gungor och rutschkanor svänger in på den plats i utkanten av El Male som valts ut för den första av de 2 platser där vi idag ska bygga upp Aminas lekplatser. Vinden fläktar men lyckas inte dölja det faktum att hettan är total. Boskapen trängs i skuggan under träden. Bara en dromedarfamilj ligger obrydda kvar mitt i solen. Vi kämpar på så gott vi kan. Under ramadan är det inte accepterat att dricka vatten offentligt av respekt för de som fastar. Svetten forsar om oss medan vi lyfter, gräver och blandar cement. Det är som att arbeta i en bastu. Men så står de där till slut. 2 skinande nya lekplatser som en färgklick mellan solbeta tältdukar och dammiga uttorkade bergsläckningar.